Hej och välkomna till Tykonauterna med mig, Kristoffer Ylsalamäki.
Och jag, Robert Karlberg.
Ja, där är du. Hur är läget?
Ja, det är bra. Jag tror du skulle säga grattis till mig.
Ja, du fyller i år. Det gör du ju. Du sa det till mig igår som man glömt bort det. Så jag
det är samma det. Sak. Ja, men det man tänker på så bara, då. Bara försvinner.
Ja, men det är dumt att fan glömma alltså.
Nej, men det är lugnt. Jag vill bara retas lite.
Ja, men det ska man göra. Det har du ju all rätt till. Det är din födelsedag, då får du bestämma över allting.
Ja, I wish. Det bara vore så. Nej. Jag håller på med en ring just nu. Som jag faktiskt får se hur vi gör med den då. Men om vi ska lägga upp den. Ja, så kommer läggas upp på Instagram. Så bara för att se. Så att folk kan se lite mer exakt vad det är jag håller på med. Jag har gjort på min egen Instagram då. Och det vad blir det? Vad säger man? Ser man hashtag? Nej. Jag använder namnet Blavita. Så att
Snabbelav.
Ja, snabbelav Blavita. Så att där lägger upp. Jag kommer lägga upp lite mer om. Ja, jag lägger upp lite process. Processen på mina ringar och sånt där. Så att, ja. Ja, själv då.
Det. Ja, det är lugnt faktiskt. Det är... Jag har tagit lite extra lugnt här. Ibland så blir det blir rätt mycket med vissa saker och så känner man att nej, nu är det dags att köra lite... Ja, inte meditera, men bara så göra saker som är superduper kul.
Ja, som...
Jag har suttit och skissat lite på merch och olika slag. Jag gillar att vara kreativ och inte göra så här tråkig merch, men någonting som är lite mer engagerande, typ en fake movie poster och
Och så. Inte så tråkiga så här, logga så här, typ en tråkig logga på en keps eller typ så här.
Nej, jag vill ha mer.
För
det känner med vissa kan finnas vissa favoritband som man har, så kollar man in deras merch så bara ja, okej.
Okay. Allt för att tjäna pengar typ, så är det bara värsta, vad heter, copy paste typ.
Ja, det känns det,
ja, det är för rätt standard.
Så jag vill ha mer kreativitet. Jag vill känna att det är någon som har gjort och bara detaljerat, bara fixat massa.
De har lagt ner roder. Tid.
Ja, kanske easter eggs och kanske citat som de har sagt som är kanske kul.
Ja, men det är lite som jag kan tänka mig. Men vloggen, jag tyckte introt var ju fett nice.
Jo, den var jättebra. Det tog jättelång tid att göra den.
Ja, det kan jag tänka mig. Så min favorit var ju Bigfoot där. Så
ja, jag vet. Jag var tvungen.
Jag hoppas bara, fan, det känns som en shoutout eller heter det.
Så är det. Ja. Och i det här avsnittet så ska vi prata om UFOs i Ryssland. Först så ska jag bara in med en rättning. I förra avsnittet så pratade vi om Sasa slott. Att vi skulle bli 16 pers. Men Sacke kom in och han är från spökjakt då. Och sa att vi blir max 12 pers.
Ja, det är rätt stor skillnad.
Ja, det är det. Jag vet inte varför jag drog till med 16, men det är vad jag trodde det var.
Ja, men 12, men det är nice. Då är det lite mindre pollution. Vad heter det? Mindre...
Ja, men så här ljudföroreningar.
Ja, exakt. Ja.
Så det blir fortfarande spännande. Det blir... Tänkte jag bara ta upp lite så här de senaste nyheterna från UFO-världen. Och det var ju det här som vi diskuterade i ett tidigare avsnitt, att kongressen i USA skulle få reda på om det fanns eller fortfarande finns UFO som... Ja, kränker deras mark där. Och hur gick det egentligen? Jo, det är så att Pentagon slingrar i sig med svaren som vanligt och undvek att svara klart och tydligt. Men det viktigaste enligt mig var att det erkände att det faktiskt har dokumenterat UFO-aktivitet som de inte kan svara på vad det är. Mm. Vad det vill heller och hur det fungerar. Sen säger det rätt mycket också att Pentagon skapade en UFO-bransch för att undersöka just de här fenomenen med lite högre intensitet. Då är det ju så att de har fått nys om någonting. Så är det.
Ja, för skulle man annars skapa en sån bransch och lägga ner så mycket pengar på? Fast så kan man ju också diskutera, det kanske är en hel del av det plot. Det kan också vara en konspirationgrej. Att de gör det bara för att verkligen visa och kolla.
Men det drar ju till sig alldeles så mycket uppmärksamhet. Men kanske är det, som du säger, att det kanske är meningen att de ska dra till sig så mycket uppmärksamhet och... Ja, det känns lite överdrivet ändå att starta något sånt bara för en fejka.
Missinformation, lättare att sprida då. Jag vet inte.
Ja, i och för sig. Det, ja, så kan det ju vara.
Man vet ju aldrig länge. Fan.
Nej.
Måste vänta 10-50 år innan.
Jo.
sådana där filer dyker upp och ja.
Så ja, det dröjer inte länge innan de släpper mer information. Så allt kommer nog inte på en gång, utan det släpper allt lite eftersom, så att människor har tid att vänja sig vid den nya eran av att vi är inte ensamma i universum.
Mm-hmm.
Och sen hittar jag ett klipp som kosmonauten Ivan Wagner har lagt ut på sin Twitter. Och på videon så ser man en linje med konstiga ljus längre bort som rör sig längs med den internationella rymdstationen som han är på. Videon är en så kallad timelapse där filmen går fortare än vanligt, och att de skimrade objekten som flög i linje egentligen varade i hela 52 sekunder. Så man kan direkt utesluta rymdskrot och andra naturliga fenomen. Och egentligen så var ju syftet med videon att filma norrsken.
Oj.
Så att det var en intressant överraskning, kan jag tänka mig, för dem.
Ja.
Så det är många experter nu som har dragits in för att kolla på det här.
Ja, det bankar och säger bara, men det är, ja, som du sa, rymdskrot eller det är is, eller så här, det blir så här ispartiklar och sånt där. Man bara, ah,
jag kan tänka mig att om det kan vara en optisk illusion. Jag kan inte utesluta det, just för att vi kan ju inte superduper mycket om rymden.
Ja, nej.
Så om det är någonting som åker i en viss vinkel som kanske kan ge kanske vissa reflektioner för dem. Det vet man ju inte.
Nej.
Men ljus på det sättet som jag såg på den videon, det, ja, okej, jag erkänner att det var lite skumt. Och sen så tänkte jag ta upp, jag hittade ett gammalt e-mail från 2010 där jag pratade med en astronom från USA.
Och vad frågade du?
Chansen till att de är här och undersöker jorden. Och UFO:n är ju i alla fall på den tiden 2010 ännu mera tabubelagt. Och just när man pratar med en lite av en akademiker, så man märker att de gärna tar avstånd när man pratar om UFOs. Och ni kommer märka det när jag fick hans svar. Och den är översatt till svenska då. Fredagen den 26 februari 2010. Och den går ju till så här. Utomjordingar har aldrig någonsin besökt jorden och kommer aldrig att göra det. Närmaste möjliga utomjordingarna är cirka 10 ljusår bort. Och att resa den sträckan med 3000 km i sekunden, 1% av ljusets hastighet som kräver enorma mängder energi, skulle ta århundraden genom snabbt rörliga moln av grus, damm, stenblock plus farlig strålning. Och dessutom hushållning i rymdskeppet plus mänsklig livslängd, även om man var Metusale, gör det bara omöjligt. Metusale är alltså en man från judisk mytologi som sägs ha levt 969 år och enligt Bibeln världens äldsta människa. Och i korthet så menar han i mejlet att ingen utomjordisk ras har teknologi till att utforska rymden enligt honom. Har jag skrivit som en liten anekdot till mig själv.
Ja. Nej, ja, nej. Jag håller inte med ett dugg med nå.
Precis, jag kände detsamma. I och med att han var väldigt säker på sin sak, och jag har ju pratat med han tidigare och så, men jag kände att det var ingen idé att debattera någonting, utan nej. Han var så säker på sin sak och det är på ett visst sätt och han vill inte ändra sig. Och då är det okej, okay. Man får tycka precis så som man vill, men jag håller inte med.
Nej, men vadå inte, ja, men det är århundraden, så vad fan vet du om teknologin? Det spelar ingen roll, alltså jag visste, nu sitter jag och tycker och tänker, men bara för att han är astronom, sa du?
Ja, precis.
Ja, bara för att astronom så betyder inte det att han vet mer eller bättre. Ja, han vet ju mer hur kanske rymden och sånt där fungerar, men han har ingen aning om teknologin som utomjordingarna har till exempel. Ja, men bara för att det där lagarna som han sa påverkar oss, men inte betyder det påverkar dem. Det vad fan vet han om det? Nej, men eller visst, eller vet inte. Men vad vet man om det? Det är så där, ja, men hur kan komma hit och så här, åka så snabbt som möjligt, och man kan inte leva så länge, men de kanske inte, de har inte samma genetik. De kanske, det är som, men tänk som alver. Det är, alltså i fantasy och sånt där. Ja, de lever ju tusentals år. Alltså det är, när de är typ 1000 år gamla, då är de fortfarande barn. Så det är så här, det där, ja, nej. Jo, nej, men det finns, ja, nej, så att okej. Okay.
Men om man tänkte då en utomjordisk ras som ligger om jag nu är riktigt snäll, 100 000 år före oss, rent teknologiskt.
Ja.
Deras teknologi kommer ju vara mer eller mindre magi för oss.
Ja, men exakt.
Tänk dig att åka tillbaka tiden 500 år så visar upp din smartphone.
Åh, herregud.
Alltså du skulle bli bränd på bål. Eller skulle bli hyllad som en religiös figur. Men...
Ja, jo.
Och sen kan jag också ställa frågan till lyssnarna också. Hur ser ni på vart mänskligheten är om 1000 år? Eller vad säger som att lägga på 1000 år till? Hur ser det ut då? Vad har vi för teknologier? Mm. Hur tänker vi? Och så kan man ju också vända på det. För 1000 år sedan seglade vikingarna till Amerika. 500 år tidigare än Christopher Columbus avstickare. Och bara det är ju 1000 års skillnad.
Mm.
Att från att vi seglade, alltså vikingarna seglade över vattnet. Och bara, wow, och vi upptäckte Amerika.
Mm.
Och om vi skulle se oss själva om 1000 år så lägger vi till 99 000 år. Alltså, det är så långt ifrån.
Ja, men under 20 års period så... har ju vi med finslipat och med vår teknologi.
Mm, med internet, ju, vi har tillgång till all den informationen. Vi kan lära varandra över långa distanser.
Mm.
Skulle man berätta det för någon som levde på 1021 istället för 2021? De på 1021 skulle ju bara, va? Så att hur man vänder och vrider på det där så kan man ju inte basera vår förståelse av verkligheten och hur vår teknologi fungerar på en annan ras.
Nej,
det är ju mer eller mindre befängt.
Ja, och sen varför han var så säker med att det var från 10 ljusår? Ja, okej.
Tänk om de är en ras som bara flyger omkring på ett rymdskepp.
Ja.
Nomader. Kan det finnas sådana raser också? Eller ja, det är klart att vi inte kan resa till andra solsystem och hälsa på andra raser, men det stoppar väl inte en annan ras från att göra det.
Nej,
exakt. Det är så dumt på något sätt. Och samma sak gäller, så men vad gör de här? Ja, men det som vi har som är så mycket av kan ju vara vatten, men det kan också vara genetik.
Ja.
Jag menar, naturen sköter ju mycket av anpassningarna och vi anpassar oss efter naturen och det skapas nytt hit och dit.
Ja.
Och genetiska avvikelser som sen visar sig muteras till en annan avart av någonting.
Mm.
Så jag tror att intresset ligger nog någonstans där.
Ja, men exakt. Ja.
För det är ju gratis genetiskt material och gratis skisser till någonting som de kanske behöver. Ja, vi tar ju inspiration ifrån till exempel flygplanen. Kolla, fåglar. Vi vill också flyga.
Ja.
Till exempel. Nej, men mycket sånt. Men jag tänkte så här, att vi drar igång huvudämnet.
Mm.
Och då ska vi sticka ända bort till Ryssland. Och det var i slutet av januari 1986 i Dalnegorsk, sydöstra Ryssland, så vittnade flera hundra personer hur ett UFO kraschade i Izvestkova-berget. Just den här incidenten är intressant på det sättet att det rubriceras som Rysslands Roswell.
Mm.
Har du hört någonting om just den här grejen som har hänt i Ryssland?
Nej, alltså, jag vill minnas att jag har hört många, det är lite olika länder som har det här landets Roswell, det här landets, men jag vet att Ryssland, det är, kanske inte Ryssland, men det är, Ryssland är ju så pass, de är ju så pass tight med information som ska spridas och sånt där, så att det är ju,
och jag tror att det kallas, det går också under namnet, den incidenten då, Height 611. Tror jag. Då var det ju som så att det här drog till sig uppmärksamhet både från median och sovjetiska UFO-forskare som sen beslöt sig för att undersöka den incidenten, men under den här tiden så var det inte helt riskfritt för att kalla kriget var ju i full gång. Problemet var att det viktigaste under kalla kriget var ju att visa upp ett avskräckande försvar där man inte, ja, man visar ingen svaghet, för att visar man en svaghet så innebar ett hot mot landets säkerhet och suveränitet och själva ideologin. Det gällde ju att hålla all information, som man säger, locket på hela tiden.
Alltså allt kunde användas mot dem i princip.
Precis. Och det blev ju då straffbart. Antingen så blev man avrättad, lönnmördad eller bara skickad till Gulag för straffarbete. Och Gulag är ju, om inte jag missminner mig, ett arbetsläger mitt i Sibirien.
Ja.
Och många vittnen i Dalnegorsk berättade att det på kvällen den 29 januari 1986 sett ett runt rött ljus uppenbara sig på himlen. Och ljusklotet rörde sig snabbt och ljudlöst ända ner till marknivå och fortsatte att röra sig längst med marken. Och andra vittnen gav en mer detaljerad beskrivning av objektet. Att den var nästan perfekt rund. Färgen på ytan såg ut som brinnande rostfritt stål. Den hade varken en bakdel eller lämnat något spår efter sig när den flög. Vilket betyder att det inte var en meteor. Och jag kan inte tänka mig att meteorer åker längs marken som... Det låter ju ganska intelligent.
Fast det är ljudlöst också. Mm. Det måste... Allting som flyger skapar ljud i princip.
Ja, jag kan bara tänka om det kommer meteor flygandes. Det låter hur mycket som helst.
Och det hör man ju i panget också när den spricker atmosfären.
Ja, precis. Alltså det så, är... så någonting skumt var ju på gång där. Och av någon anledning så började ljusklotet bete sig underligt genom att rycka till och staka sig för att sedan krascha rakt in i Svistkova-berget. Vissa hävdar att den även hoppade till två gånger under färden. Vittnarna beskrev ljudet av kraschen som en låg dunk. Klotet exploderade kort därefter och en stor rödvit eld tog fart som beskrevs som en elektrisk brand och varade i några minuter. En fråga till dig, Robert.
Mm.
Elektrisk brand. Jag är inte så... Jag vet inte hur det ser ut. Vet du? Beskriver det som en elektrisk brand? Är det sprakare typ?
Det är väl lite mer kanske...
Snackar vi magnesiumaktig
glöd? Ja, blåt. Ja. Mm. Men tänk dig när du ser en transformator sprängas typ.
Ja, just
det. Tänker vi något sånt där. Man brukar se på lite videos. Så det, om det är något i den scenen, för det är lite annorlunda. Lite explosioner. Det är lite mer... glödig eller vad ska jag säga. Ja.
Jo, det måste ju vara något åt det hållet. I och med att de sa ju så specifikt, så måste det ju vara något åt det hållet. Och doktor Valeri Dvushilny, som var chef för kommittén för anomala fenomen, var först på plats och skulle ta reda på vad som hade hänt. Och byborna i närheten hade redan varit framme vid kraschplatsen och plockat på sig material, stenar med udda metallisk färgton. Lite som att man hade sprayat det på dem. Och runt om platsen så var allting bränt, men det luktade lite annorlunda, typ mer kemiskt. Dvushilny samlade in material från den här platsen och sen plockade på sig de här materialen från de som hade varit där på platsen och stoppade lite allt möjligt i fickorna där. Som jag inte kan tänka mig var så bra att göra, men... Och så började han då studera de här i ett laboratorium senare då. Och han hittade flera mörka 2-5 mm droppliknande material. Och de visade sig innehålla nickel, kromium, aluminium. Och det mest intressanta visade sig vara att det var amorfisk metall. Och det är en metall som är dubbelt så stark som en vanlig metall och väger lika mycket. Det framställs på samma sätt som man gör med till exempel glas. Och det konstiga med det är att när jag forskade lite kring just den här metallen då, att vi människor skapade den första amorfa metallen 1957 och 2004 blev den mer kommersiell, alltså lättare att massproducera. Så hur kunde ett klot vara gjort av det här 1986 när man inte ens visste hur man kunde göra det på ett mer effektivare sätt? Och det var ju ganska stor flygande boll. Och sen att göra den rund och att den kan åka omkring, kan jag inte tänka mig så mänskligt gjort.
Think about time travel.
Alltså, ja, i och för sig där, ja, det är inte omöjligt. Vi kan kanske skapa någonting och så skicka tillbaka tiden. Vem vet, kanske. Ja, bra. Med denna insikt så blev de övertygade om att de här dropparna var tillverkade. De fortsatte att undersöka de här underliga dropparna och kom fram att det fanns flätade inre fibrer med guldtrådar i sig som formade ett nät. Och de hade ju då sågat itu de här dropparna då. Och då var de tvungna att använda diamantblad på en såg. Det var det enda sättet att ens komma in någonstans i den här droppen. Allt annat funkade inte.
Ja, jag gör det på min smyckessåg. Handsåg, och det är diamantblad. Så att...
Oh, jäklar, det måste vara dyrt.
Ja, det är så pass lite. Jag tror inte så att det är full diamant, men det är det är väl bara topparna av bladet som är diamant, så det är så pass litet.
Mm.
Så nej, det var inte så dyr, men ja.
Förbluffande nog så fanns det även till synes små sladdar i kvartskristall. Det underliga fortsätter ju med att de försökte att undersöka de här konstruktionerna vidare, men under observationerna, när de petade runt bland de här grejerna, så försvann de här strukturerna. Eller förflyttade sig.
Typ om de är organiska på något sätt.
Alltså, jätteudda. Jag förstår dem att de blev väldigt förvånade. För att vi är ju byggda efter att det som är. Att bordet är ju här. Det kan ju inte förflytta sig. Om inte jag fysiskt gör det.
Mm.
Men om de sen petar och undersöker, så försöker den fly från mikroskopet.
Tänker jag om inte den är känslig mot en viss typ av ljus eller radioaktivitet, eller jag vet inte exakt att länsa. Det är väl bara, jag vet inte om den skickar ut någon typ av, alltså glas, alltså själva miljön runt om, att det är någonting där som gör att, som påverkar det på något sätt.
Mm.
Flyttar sig. Man vet ju inte om det är just, om jag tänker om det är just utomjordisk material.
Ja, det kanske är att de har allting programmerat. Att om någonting händer, att det lossnar en del under en färd eller någonting, att det upplöses, att ja.
Ja, just det, ja.
Så man inte lämnar något spår efter sig. Bland det materialet så hade de även hittat metallbollar och upptäckt att det var en annan komposition än vad de trodde. Och det var Alexej Kulikov, en kolexpert, som kommenterade att vissa av de här metallbollarna de studerade ytan på såg ut som designat kolglas som hade en struktur. Någonting som man måste framställa med oerhört hög temperatur. Alltså en så pass hög temperatur att det måste vara producerat. Och det kunde de ju inte göra på den tiden överhuvudtaget, inte ens i närheten. Sen göra strukturer av det. Fanns inte ens på kartan. Och jag vet inte om vi kan göra det idag. I en mikroskopisk värld. För det märktes att ju djupare in de kom, ju mer upptäckte de. Vi snackar om nanogrejer. Och vi har ju precis börjat hålla på med nanogrejer här på jorden just idag. 2021. Att programmera. Och nanites är alltså jättesmå maskiner egentligen som man kan programmera och göra olika saker. Vilket jag bara kan se redan nu som en katastrof. För att om vi säger att du har 100 000 små nanites med sina små robotar, och så kan du programmera dem och mörda människa. Typ genom att åka in i någon persons hjärta och skapa någon hjärtinfarkt till exempel.
Ja, men ni som har spelat Metal Gear Solid, ni vet.
Just det. Mm-hmm.
Vad så heter det? Nanobots?
Tror Nanobots, ja. Man får ju kalla det lite vad man vill.
Ja.
Det är fortfarande creepy.
Det är baserat på samma sak. Små mikroskopiska, man kan väl säga spindlar eller någonting som tar sig in och håller på. Ja, inte spindlar, men insekter, man ska säga.
Mm.
Brukar man ju säga. Så, ja. Kan reparera hud och sånt där på mikroskopisk nivå. Alltså reparera blodceller och allt det här. Det är det som är grejen. Utrota cancer. Ja, så går bara in i kroppen och utrota cancer.
Vända på det kan kanske också skapa cancer. Den kanske kan göra allt möjligt. Så att,
Ja.
Det där med nanites, jag tycker inte om den teknologin. Den är skapa creepy.
Blodkroppar kanske. Nej, men det är, jag kunde göra exakt. Det.
Åren gick och ingenting växte på platsen där klotet hade kraschat. Och all form av elektronik strulade om att vara i närheten, och vissa bybor som gick tillbaka till den här platsen blev ofta sjuka bara några dagar efteråt. Och till och med djur av alla slag undvek platsen, och det inkluderat insekter.
Oj, ja, då vet man.
Det är intressant varför det är så, för att de måste ju känna på sig att det är inte bra.
Men djur har ju sån där känsla. Det är ju, jag menar, om hundar kanske känner av jordbävningar, eller djur överhuvudtaget kanske känner av jordbävningar. Jag kommer inte exakt ihåg, men jag vill inte gissa, men det är lätt över en halv minut innan. Ja, det säger en del.
Det finns ju bilder på nedslagsplatsen där. Det ser ju lite weird ut, det gör det.
Mm.
Och sen läste jag också om att de som tog foton på den här platsen upptäckte att bilderna hade blivit konstiga. Visade inte kraschplatsen, utan de var typ så här suddiga och så här, någonting hade liksom stört ut bilden. Men alla andra foton som togs på andra platser syntes. Så hur det kommer sig, det vet jag inte faktiskt.
Ja, men det är ju riktad strålning, misstänker jag. Alltså, så att det är ju utrustning som där känner jag. Alla, det blir påverkad utrustning så om man har mot det. Riktat mot det hållet, man ska säga.
Mm. Och ännu en sån här ledtråd var ju att det var en expedition som hade varit ute i området då. Och alla deras ficklampor slutade funka. Och sen när de kom tillbaka så visade det sig att de här trådarna i ficklamporna var sönderbrända.
Fuck.
Mm. Och bara det är så här, det betyder att någonting på platsen bränner det någonting av en viss typ, viss komposition.
Det kan ju vara sån här, alltså inte, jag tänker att det kan fungera som en EMP på ett sätt.
Ja, precis. Ja, för EMP gör ju samma sak. Och EMP är electromagnetic pulse. Och det kan ju hända via solstormar eller atombomber.
Ja.
Och det gör ju att om det kommer en jättestor solstorm ner på oss och är den tillräckligt kraftig så kommer den slå ut all elektronik. Och det innebär ju då att...
Ja, den bränner upp kretsar. Allting elektroniskt bränner upp.
Så det hjälper ju inte att man byter batterier eller någonting, utan
nej,
det är kört.
Det går igenom väggar, det går igenom allt ju. Så att...
Skadar inte oss dock, det är ju tacksamt. Mm. Så inte bränner våra kretsar i hjärnan. Flera UFO-observationer gjordes efter incidenten. Till exempel en dryg vecka efteråt så dök det upp två gula ljus som befann sig ovanför den här kraschplatsen. Det hände inte bara en gång utan flera gånger som de åkte omkring där. Och sen försvann de bara. Så de måste ha kollat efter någonting, kan jag tänka mig. Kanske om det fanns delar kvar, kanske vrakdelar eller... Eller om det var krig mellan olika raser, vem vet.
Just det, ja. Mm.
År 1987 så dök det upp över 30 lysande objekt på himlen. Och elektroniken i området stördes ut. Och några av ljusen gjorde precis som de gula ljusen och verkade undersöka platsen. Och då gjorde de helt ljudlöst då. Återigen, frågan är vad fan är det som händer?
Ja, det var två ljusen som bara, de, det förundersökning så åkte de hem och kallade på en backup och sen då.
Kanske att de hade någon sorts alien CSI.
Ja, exakt. Bara de inte, de gör det från luften istället på det.
Så såna här filmer med så alien invasion, så jag kan säga en sak, de kan nog bara ställa sig ungefär utanför våran planet och bara, ska vi döda dem? Ja, okej, men sjuk ner en beam of light och sen dör vi typ.
Ja, men typ, ja.
Så vi gillar inte att ha en chans överhuvudtaget. Så, men frågan är vad det var som kraschade där. Och jag tror att det var en alien probe. Alltså en sorts...
satellit eller något sånt där.
Ja, ja, en utforskningsgrej. Som så här, vad finns det här då? Så märker de att det finns faktiskt varelser som reagerar på att vi är här. Så då kan de köra ner den där i berget.
Ja, just det. Mm.
Eller om det var ett misstag att några utomjordingar kanske gjorde fel beräkningar i magnetiska ytan eller gravitationen och sen så råkade de åka rakt in i berget. Alltså våran planet störde ut deras utrustning på något sätt.
För de hittade inga vrakdelar och sånt, va?
Det var ju fragment och det mesta var borta. Så frågan är just var är resten av grejerna, för det var ju ett stort klot.
Mm.
Och det finns ju två teorier och den ena teorin är att det är en probe som egentligen ska upplösas. Och ja, sen kan det också vara så att de har ett sätt att reparera sin farkost. Att det dröjer bara några minuter. Jag kan tänka mig att har de en så bra teknologi så kan de säkert reparera sig själv på väldigt kort tid och sen bara försvinna upp igen i luften.
Mm.
Maxfart. Eller till och med teleportera eller kanske vika ihop tid och rum.
Ja, jag kan tänka mig om den hade åkt smält in så kanske man hade hittat mer.
Mm.
Mer i material i princip. Eller svårt att säga eftersom, men det borde ha funnits mer bevis på det i marken, tänker jag.
Mm.
För marken lämnar ju ändå, den lämnar ju spår.
Det är en väldigt mystisk händelse.
Och sen hade den tagit flyg iväg så hade ju folk sett det.
Mm.
Tänker jag, då det finns mer rapporter att men vi såg den flyga. Eller om inte den har någon så här kamouflage så att säga.
Mm. I och för sig är det sant. Och sen att det är ju så att vi är ganska påhittiga som varelser. Varje liten del som lämnas efter, och det ger ju att kunna vidareutveckla oss själva. Ja, få en liten genväg rent teknologiskt. Så jag förstår att om de vill förstöra någonting. Om vi säger att amerikanerna har ju en taktik, är att om de flyger med ett flygplan och sen så händer någonting med den i fiende territorier och den kraschar, då kommer de att spränga det flygplanet efteråt, om piloten har skjutit ut sig eller om och sådana saker. För de måste förstöra det för att de inte vill ge teknologin till fiendelandet Så att de kan vidareutveckla det flygplanet och den konstruktionen.
Ja, ja men det är ju faktiskt.
Och jag vet inte om det kan vara någon sorts regler för någon intergalaktisk federation. Att de har det på det sättet. Om någonting går fel, snabbt in och fixa, ta bort allt som finns där. För att det är lite som vi inte ska ta någon kontakt med urinvånare i djungeln som inte har stött på en annan civilisation tidigare. Så ska man låta dem vara.
Jo.
Och man har ju sett sådana bilder att man har flygit med helikopter och tagit bilder på vissa utav sådana här urinvånare. Då skjuter de ju typ pilar efter helikoptern. För de förstår inte vad det är för någonting. Men redan där är det ju för sent. De har ju sett. Och då kanske de kan dyrka den som en gud som är och hälsa på. Eller något sånt där. Så det blir ju mycket konsekvenser av att man har lämnat efter sig någonting. Och det ändrar ju egentligen hela deras syn på om de hade en religion innan, vi säger gräsguden och djungelguden som bestämmer över deras liv. Och helt plötsligt kommer det ett annat folkslag. Och då tänker de, men vad är det här för folk? Vad är det här för någonting de har på sig? Typ konkvistadorerna i... Ja, de bara hälsar på. I Amerika där. Kul nog så, som en sån här fun fact, conquistador är ett spanskt ord för erövrare. Mm. Och de kom ju dit till Amerika och det vart ju inte så jäkla bra för urinvånarna där.
Nej, det...
För det var en helt annan stridsteknik och rustningar och...
Nej, inte bara det, sen sjukdomarna de förde med sig.
Ja, det som var så synd med allt det där var ju att de kom ju dit och sen ses de som, ja men typ så här, liksom övermänniskor, liksom gudar och... Konkvistadorerna fick reda på att det fanns så mycket rikedomar så utnyttjades de här urinvånarna där.
Men det är där hela sagan, legenden om guld. Ja,
Eldorado.
Eldorado, exakt. Mm. Det är där det börjar. Att de hade ju så pass mycket, och det finns ju mer bevis nu på att det faktiskt finns en Eldorado. Så att det är ju, kolla upp det är jävligt intressant faktiskt. För att det finns lite mer att de hittar mer och mer spår av det där. Men man tror ju fortfarande att det är så pass täckt av skog, alltså av Amazonas här då. Det är ju djungel överallt. Så du kan, det finns, det är bara googla typ.
Men vet du vad, Robert?
Ja.
Tiden har gått.
Mm.
Den blev... Den fick en meteor på sig.
Nej, den flög iväg med meteor menar du?
Nej. Jag vill att den ska bli krossad.
Ja, ah, okej.
Okay. Men det är din födelsedag, så att vi säger att den
bra.
Flög iväg.
Exakt, bra. Då är jag nöjd.
Men om ni vill kontakta oss, skicka gärna ett mejl, tyckonauterna@gmail.com eller kontakta oss via Instagram.
Ja, så finns vi ju på Spotify, YouTube, iTunes, Amazon Music. Vi har ju lagt upp en ny vlogg på Tyckonauterna på YouTube, så att kolla gärna in den och subscribe och eller kommentera och like eller dislike om du tycker inte om den, men kom gärna med kritik då. Så.
Ja, helst ja, så att man vet hur man ska göra. Ha det så bra så länge, så hörs vi nästa vecka. Hej då!
Hej då! We promise never to relax our interest.